Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna, det är dags för ännu en MotoGP-podd. Andreas Mårtensson, Tobias Lyon och vi står som vanligt i Mårtenssons garage. Det är rätt varmt och jag känner att det verkligen är sommar nu. Hur känns det för dig?
25 grader här inne i garaget, det är väl precis lagom.
Det är nästan bara överkropp, dags tänker jag.
Kanske inte här inne just nu, men i övrigt så är det ju det.
Ja. Mm. Du, intensiv period också, hur känns det efter senaste racehelgen i Barcelona?
Det känns bra. Det var ju andra raka racet vi var på och snart är det dags vassen, så att man lever i den här lilla MotoGP-bubblan, tycker jag i alla fall.
Ja, jag tycker också. Det går slag i slag och det är händelser och det är oväntade händelser och det är spännande mest hela tiden tycker jag. Och sen som du säger också, högt tempo, det är roligt.
Ja, men jag känner mig fortfarande blåst på ett grymt spännande race i Barcelona.
Allt var ju uppläckt för ett riktigt... Det var verkligen många förare som hade möjlighet att göra någonting på riktigt på allvar i Barcelona, just med tanke på de förutsättningarna som rådde inför loppet.
Det var jättejämnt och Marquez, ja, han var lite skärrad där och nej, synd att det blev som det blev på något sätt. Man ska inte ta ifrån de förare som kom på pallen någonting, men jag hade ändå sett ett race till då.
Ja, jag hade lite svårt till och med att samla mig kommenteringsmässigt där, för att det som hände var ju en krasch med fyra av toppförarna redan på andra varvet och det var verkligen så att det tog Anna lite grann ur själva händelserna. Sen har vi också lite övriga punkter att dra igenom. Vi har då dels några korta nyheter, vi har en lyssnarfråga och sen också se fram emot Assenhelgen som närmar sig med stormsteg.
Japp. Yep.
Men du, resultatet där då? Du ska inte ta ifrån några före, säger du, det de faktiskt gjorde. Och ja, märkligt nog så var det ju han som har varit suverän de senaste åren, och Marquez, som vann racer före Fabio Quartararo. Och sen var det Danilo Petrucci på pallen. Vad hände däremellan då?
Ja, det vet vi. Ska vi gå tillbaka till den incidenten lite senare då? Ska vi dra först hur racet utvecklade sig?
Ja, det kanske är bäst, så vi får snacka klart om själva dramat i lugn och ro då. Men när, ja, dra lite av det som du har på näthinnan då från själva loppet.
Ja, men det, förutom den incidenten så var det just att Marquez dominerade ju fullständigt. Han satte ju pacen precis som han ville. Han gjorde precis vad han ville egentligen. Körde på de däcken som gjorde att han trivdes med det, helt enkelt, och kunde åka bra fart från första början. Quartararo då, som tar sin första pallplats. Kul, extremt kul för honom tycker jag.
Verkligen, och jag var imponerad just med tanke på att vi träffade honom inför helgen där och han kom rejält bandagerad, alltså från handen och ända upp hela underarmen då, med en nyopererad högerarm dessutom.
Mm. Och det gjorde han ju för att vara ordentlig till kommande helgen nu på Assen, för att han ser väl som att han har större möjlighet att kunna göra bra resultat i Assen och med Yamaha då, som passar bättre på den banan enligt honom själv. Så det var ju bra att komma iväg med första pallplatsen någonsin i MotoGP-karriären.
Han grina illa där under träningarna. Ändå satte han ju ett antal snabba varv och sen så fick han säkerligen lite extra hjälp i Clinica Mobile inför själva racet då.
Som... Visst var det så att han inte körde med några smärtstillande under fredag, lördag, men sen så till söndag då så fick han lite grejer som skulle hjälpa honom och ja, det gjorde resultat.
Mm. Han var ju dessutom, när vi snackade inför loppet så var det ju mycket Ducati. Vi pratade om det som har hänt de senaste två åren med dubbelsegrar då, Mugello och Barcelona, både Dovizioso 2017, Lorenzo 2018. Och det var ju upplagt på något vis för något liknande. Det var det i alla fall känslan och stämningen innan helgen.
Ja, jag tyckte också det. Men sen så utvecklades helgen på något sätt som inte riktigt Petrucci tror jag hade räknat med det här dåliga fästet. Och det passade inte honom på något. Jag blev nästan lite förvånad ändå under helgen att han inte var starkare än vad han var. För han maskade ju inte sin fart under träningarna, utan det var inte bättre än vad resultatet, vad den visade helt enkelt. Och han var ju egentligen inte med, han hade inte mycket att utmana helt enkelt om varken Quartararo eller Marquez.
Nej. Och frågan är om Dovizioso hade haft det, om han hade stått på hjulen. Om han hade haft ett annat läge.
Jo, men titta på Petrucci till exempel. Vem utav de fyra som hade gått omkull hade han slagit?
Tveksamt. Sannolikt ingen.
Nej, sannolikt innan. Ingen. Jag håller med om det.
Nej, så var läget där. Och det här dåliga fästet. Grunden till det var ju, fick vi förklarat under helgen här, en sandstorm i Sahara. Långt iväg från banan såklart, men som... där sandstoffer då förs med vindar, och sen så regnade det ju kraftigt under veckan innan där. Jag fick ju dessutom bekräftat av, jag åkte bak på Randy Mamola där ett varv med MotoGP, den här skjuts Ducaten. Han sa ju också att det var ett dåligt fäste, och faktum var att jag tyckte mig känna det också när han accelererade. Det rörde sig tidigt.
Och det är någonting som, vissa gånger kan det vara så. Jag har ju kört mycket i Spanien, så att jag har varit ute för det flera gånger, att just de här, det drar med sig sanden helt enkelt. Så kommer det ut som en röd sand som regnar ner. Vi såg ju på bilarna hur de såg ut bara efter en liten, liten skur. Det var ju inte ens att det blev blött i handflatan. Men fortfarande var ju bilarna sandiga när vi kom ut till parkering. Om det var på fredagen var det ju innan FP2 som det kom en liten skur. Så det är klart att det försämrar fästet. Och det var ju rejält med regn måndag, tisdag, onsdag innan racehelgen.
Det var ena faktorn, och sen var det dessutom det med temperaturen där, för det blev ju också varmare och varmare under helgen, och asfalten i sig där när det närmade sig race start, den var ju någonstans där mellan 45 och upp mot 50 grader.
Det var den, och som sagt, ja, dåligt fäste. Det blev kontentan av det hela under hela helgen, så att förarna hade ju vant sig vid det å andra sidan.
Men spännande som sagt var då, och en fantastisk start och inledning, och där var jag, i alla fall vad det känns nu när vi står här i ditt garage, så var det var den här perfekta uppladdningen, det var perfekt läge för ett riktigt, riktigt spännande race. Och när det här händer då, när Lorenzo, ja, vad gör han egentligen? Bromsar på sig, väljer fel
spår?
Eller? Ja, jag tycker det. Jag vet inte vad vi ska säga annars om det här racet, för det är så mycket som...
Det är det som allting hänger på något sätt ändå. Ja. Det börjar med att Lorenzo kvalar på en tionde plats. Vi vet ju hur resultaten har sett ut för honom under säsongen. De har varit i mål kan man ju säga, inte speciellt bra. Man hade förväntat sig mer av Lorenzo på en fabrikshonda, teamkamrat med Marquez. Det är fakta. Han har precis varit i Japan, ska vi också ha i minne, för att få lite bättre ergonomisk ställning på cykeln. Någonting som han verkar vara väldigt, väldigt känslig mot. Jag tycker vi ser det, hans säte, det förändras hela tiden. Jag förstår inte riktigt att han är så extremt känslig just på sätet faktiskt. Jag förstår att det gör skillnad, men att då inte hitta rätt under så här lång tid på en sån sak förvånar mig lite grann.
Mm. För jag kan hålla med dig där, för om jag bara tänker tillbaka på det jag har kört under åren tidigare, då är det inte framförallt sätet. Lite grann då naturligtvis avstånd mellan dyna och fotpinnar, och var fotpinnarna sitter, men också kanske mera det som de jobbar med också, det här med tankslutet och vad man har för känsla runt tanken. Den har varit viktigare för mig.
Den är viktigare, ja. Jag håller med. Och då borde man ju kunna liksom, borde man inte kunna överföra det på något sätt. Och det försökte han ju med ett tjockare gummi, då hade varit dålig känsla där, sen var tillbaka på det här smala gummit igen. Ja, i vilket fall som helst. Han var i Japan, kvalade 10, tog sig vidare till Q2 den här gången. Med vissa besvär, men ändå vidare. Sen gör han en bra start, han är uppe på 8:e plats genom första chikanen. Han tar utsidan genom kurva 4, insidan ner i kurva 5, vänstern. Och på de två svängarna så tar han 4 förare. Extremt aggressiv. Jag vet inte, senast jag såg Lorenzo så aggressiv första varvet som han var där.
Nej, och han har ju, sanningen att säga, har han ju inte knappt behövt det tidigare, för han har ju aldrig kvalat så här dåligt förr.
Nej, men även på Ducati-tiden när han inte var så bra med under
kvalet.
Det är sant. Så har jag inte sett honom så aggressiv som han var här. För han brukar ta en och sen till slut så kommer han ganska högt upp. Men den här gången så tog han ju 4 man bara där. Så han var alltså 4. Då var det Dovizioso ledde racet. Marquez skuggade. Vinales var precis bakom. Och Lorenzo. Sen tar Vinales sig förbi. Vinales låg faktiskt 2 i det här läget. Ut på andra varvet, när vi passerar start- och mållinjen för sista gången innan kraschen, då leder Dovi. Marquez är 2, för han tar sig förbi Vinales på raksträckan. Ganska enkelt. Lorenzo är 4. Då håller det på att bildas en liten lucka däremellan. Då är de 3, alltså Dovi, Marquez, Vinales, och sen lite lucka till Lorenzo. När de sen går ut ur kurva 9, som är alltså snabb högen ut på bakraken, då får ju Dovizioso ett litet släpp. Det pumpar lite i bakfjädringen för hans del helt enkelt. Vilket gör att Marquez kan utnyttja det och komma nära. Dessutom så får Vinales, han får tippa av gasen lite grann. Vilket gör att Lorenzo kommer på rulle bakom. Och kan liksom närma sig Vinales hela raksträckan. Han ligger i slippen. Plus att Vinales fick tippa av lite i snabbhögen.
Så då hade Vinales sämre utgångshastighet.
Så blir det ju. Ja. Vilket gör att Lorenzo närmar sig ganska fort i mitten av raken och i slutet av raken. Och när de sen klipper på bromsarna så bromsar ju, alltså Vinales bromsar ju extremt sent, för han vet ju om att han har tappat lite grann i med den här pumpningen på Dovizioso, så han fick tippa av gasen lite.
Vilket gör att han kan flytta fram bromspunkten lite grann.
Exakt, för han kommer inte dit lika fort som han gjorde normalt sett. Vilket gör att Lorenzo måste, han har ju bestämt sig redan att jag ska bromsa mig förbi Vinales, punkt slut. Och då går man ju efter bromspunkten oftast på den man ska köra om.
Även på den här nivån, Andreas.
Jo, men så är det ju.
Ja. Jag bara vill förtydliga här. Det kan ju spontant låta det nästan som någon sån här, det har ju hänt mig också. Man har ju suttit i spenaten bara för att man har gått på den andras bromspunkt. Och ja, den har bromsat senare eller något.
Ja. Nu är vi helt offside här, men en annan sak, så lurade man ju förare när man körde lite mindre klasser. Då låg man kvar bakom kåpglaset och sen så reste man inte på sig när man bromsade, utan man bara bromsade. Och då blir ju de bakom, vad fan, ska han inte bromsa någon gång? Och bromsar på sig.
För det är inga bromsljusa grejer heller som avslöjar när man klipper på bromsen.
Nej, i vilket fall, ja. Lorenzo bromsar för sent. Och när han väl har bromsat för sent, då finns det inte mycket att göra. Samtidigt så bestämmer sig Marquez på att utnyttja situationen också och gå förbi Dovizioso, vilket gör att Dovi blir ju sen inne i Apex.
Ja, han går för djupt in i kurvan 10 där, ja. Blir det så? Eller vad menar du, sen in i Apex?
Ja, alltså han måste ju släppa sig förbi. Han blir inte sen eller sådär, men han måste ju släppa förbi Marquez.
Ja.
Det är det handlar om. Ja. Och då blir ju avståndet mellan Dovi och Lorenzo, det är ju det som spelar roll i slutändan. Och när Lorenzo väl har klippt på bromsarna så kan han bara bromsa så hårt han bara kan. Det finns inget annat att göra. Vinales ligger på högersidan. Och när han inser att han kommer för nära, då klipper han på bromsarna mer och mer och mer och mer och mer. Och sen viker sig fram hjulet.
Och kurvan som sådan har vi ju pratat om också under racehelgen där. Den är oförlåtande. Dels så är ju avslutningen på rakan, där faller det på utför, så det är svårt av den anledningen, plus att den här ingången, det är verkligen ett nålsöga som man ska pricka in där i den
det,
svängen.
Det är det.
Alla går på samma asfaltsyta egentligen.
Ja, så är det ju. Och alla viker ju tvärt vänster. Och den är ju inte bra, den svängen, för motorcyklar överhuvudtaget. Den är ju kass, om man ska vara helt ärlig.
Ja, men som den layout som var tidigare där, då hade det inte behövt bli det. För då hade man ju kunnat, då hade ju alla förarna egentligen kunnat flytta ut sina spår lite grann. Ja,
för man bromsar mycket längre in i svängen. Det är det som är också ett problem med den här. Här bromsar man oftast nästan klart och sen viker man ner. Det är det som gör att det blir konstig vinkel på när man svänger in också. I och med att man ska tillbaka. Det är mer än 90 grader man ska tillbaka där. Och jag har ju kört om bordvarv där nu några gånger. Jag har ju inte prickat den en gång, den svängen. För att man bara, men alltså, jag ska ju 90 grader tror man. Men man ska ju liksom tillbaka. Så att den är jättekonstig, den där svängen. Det är inget att säga om.
Och med motorcykel så bromsar man annars normalt betydligt längre in i sväng.
Ja.
Och backar av, släpper på bromsen vart efter, ja, ju längre in du kommer.
Ja, och det kan man inte göra på det sättet i den svängen.
Nej, det där var i alla fall dramatik så att det blev ju helt tilt i mitt huvud.
Summan blir ju att Lorenzo går omkull själv. Han får ta bromsen för mycket. Han kör in i bakdäcket. Hans framdäck tar i bakdäcket på Dovizioso. Dovizioso flyger all världens väg. Och sen har vi ju Vinales då, som ligger på utsidan av hela den här ändelsen. Och han åker också på en känga där av en Repsol Honda. De tre går ju omkull själva. Sen så blir ju Rossi också drabbad utav det. Han ligger ju bakom det här. Och har bestämt sig för att ta sig förbi Petrucci. In i samma sväng. Och vi vet ju sen hur sen han var på bromsarna. Det såg vi ju under racet. Rins fick ju erfara det flera gånger.
Svårt att komma förbi helt enkelt.
Jättesvårt att komma förbi. Så att Rossi bromsar ju också för sent. Vilket gör när det här kalaboliken framför händer, så kan inte han lägga ner mot Apex, för han hade gått brett i svängen. Vilket gör att han måste rakt fram, och där kör han ju på till slut Lorenzo cykel.
Men vad tydligt det blir också när du förklarar så här, tycker jag, med det här med vad som leder fram till de här besluten. För det är små, det är ju blixtsnabba beslut som förarna måste ta i de här lägena. Och det är små misstag, men ändå misstag, saker som händer för Dovizioso där i kurva 9, Vinales som backar av och så vidare, som gör att de andra bakom känner att nu är det läge, och då måste man passa på när det är så jämnt som där.
Och en Lorenzo då som inte har legat fyra i något race överhuvudtaget den här säsongen, och vill liksom uppåt i listan. Han vann där förra året och nu äntligen stämmer, och han hade ju bra känsla, han kände ju det själv att det var superkänsla på cykeln, han körde mjuka däck både fram och bak, liksom allting var perfekt för hans del. Han tycker ju om att köra steget mjukare för att kan utnyttja sitt edge grip i däcken och sådär. Och nu när det väl stämmer, tempot var inte överdrivet högt i och med att det var Dovi som ledde första varvet. Han brukar aldrig köra superhårt första varven. Och då hängde Lorenzo med bra där, han hade tätkänning. Han bara, nej men nu passar vi på att ta Vinales också, men gör det här lilla misstaget. Och han är lite för het helt enkelt. Han är för het så tidigt i racet. Det är det han är. Ja, det är ett misstag av Lorenzo, så enkelt är det.
Och det tar han också på sig sen efteråt.
Ja, han är ju helt ärlig och säger ju att det är ju katastrof för mig och jättetråkigt för de andra tre förarna som blir drabbade. Och han ber om ursäkt till allihopa liksom, att det var hans fel, även fast det här som Rossi kanske gör. Han kanske är den som, han sätter sig lite i den situationen själv.
Genom att göra hade en försenad bromsning också?
Hade han inte gått brett, då hade han kunnat undvika det här. Men han går brett och blir offer i den här incidenten. Så att, men Lorenzo ber om ursäkt till allihopa och vad ska han göra? Det är ett misstag.
Nej, men de andras reaktioner då kring det, de skiljer sig ganska kraftigt åt. Det får man ju säga. Jag tänker på Vinales, Dovizioso och Rossi. Då,
Rossi var den som var mest förlåtande, vill jag nog påstå. Han tyckte att det här är en race-incident och det är inte så mycket att göra. Misstag kan hända. Liksom, och så där. Det kan också vara att han kände på sig att han själv också var
på fel plats.
Ja, exakt. Han bromsade ju för sent. Så enkelt var det. Men i vilket fall som blev han ju offer i incidenten. Och det var utan Lorenzos inbromsning så hade det ju inte skett. Liksom. Men och Dovizioso tyckte väl också att det egentligen var en race-incident på det sättet. Men hade väl tyckt att det var värt någon typ av bestraffning i slutändan.
Mm.
Och Vinales, han var ju ganska less på det.
Men Vinales får vi ju tillägga, han har ju haft en mardrömssäsong med att vara offer på något vis i olika incidenter här. Det började ju redan i Argentina då, där han drogs med i Morbidellis.
Ja.
krasch. Och sen så var det ju tillsammans med Bagnaia i Frankrike på Le Mans.
Ja.
Och så nu då, tredje tillfället. Och då får vi ändå tillägga också att han har ju vid de här tillfällena, det har ju varit lite olika skeden i racet och de har legat, det är ju ren slump för Vinales del, eller har jag fel?
Ja, där? Nej, så är det ju. Det är ju oflyt för hans del. Som för en gångs skull gjorde ett klockren start, klockren inledning av racet. Jag har aldrig sett han så, jag tror aldrig jag har sett han så aggressiv heller som han var i inledningen. Plockade positioner. Startade ju sexa, blev nedflyttad från trea till sexa. Det ska man också ha med sig, att han var frustrerad på den här incidenten. Att han blev nedflyttad ett startled från tredje som han kvalade till sjätte. På grund av incidenten med Quartararo då, sista varvet. Där han åkte och vinkade till publiken på kvalet. När det inte var avflagget. Och det var han inte nöjd över. Han var riktigt missnöjd över den bestraffningen. Och skrev någon sån här syrlig kommentar på Twitter. Att bra jobbat, eller tack så mycket, Race Direction ungefär.
Men har han fog för det då, tycker du?
Det har han inte.
Jag tycker det där var en riktigt farlig grej som han gjorde. Om vi backar till kvalet. Då var ju Vinales... Ja, ja. Där tycker jag han var ute och cyklade. Det kan han inte kritisera.
Nej, det kan han inte göra. Jag tycker också att han är helt ute och cyklade. Kanske till och med var värd lite till bestraffning faktiskt. För det där var en superfarlig grej. Smäller det där...
Det kan sluta hur som helst.
Ja. Det kan sluta riktigt dåligt. Men man ska nog komma ihåg att han tänker nog mer på, det var som vi sa också i sändning där, att förarna har någon typ av sådär, de tittar på sin tavla och då kanske det står T0, de tror att de har fått målflagg och sen struntar de i, för sen, säg att de har kört färdigt men det är 15 sekunder kvar passet. Ofta, jag ser det ofta, då åker de inte runt ett varv, får målflagg och sen gör de sin provstart, utan de gör det på det varvet där de egentligen, de har inte fått målflagg, men de gör det ändå. Och det där är en farlig sak att göra. Och den här gången så blev det helt tokigt för Vinales.
Men det är någonting de gott kan ta upp som ämne på säkerhetskommissionens möte.
Absolut. Men jag tror att Vinales ilska, frustration, den byggdes upp av att han vet att andra förare gör det också. Men den här gången så kom ju Quartararo på ett flygande, vilket i de andra tillfällena inte har skett.
Nej, och Quartararo tajmar ju det sista varvet perfekt. Han kom ju ut på det bara med någon sekund eller ett par till godo.
Ja, exakt. Så att han trodde väl att han var den sista, så att säga. Så att, ja, det var en farlig incident, men jag tror att hela, att han var så kritisk mot Lorenzos omkullbromsning berodde nog dels på den bestraffningen och att han inte tyckte att det var riktigt rättvist för hans del. Och så dels att han för en gång skulle ha gjort en sån där klockren start. Men Vinales tyckte ju att det här var kass och han pekade ju finger, han pekade mot huvudet och tyckte att det var galen panna ungefär. Och sen tyckte han ju att Lorenzo skulle starta sist. Så han var ju ganska... Ja, jag vet inte.
Nej, väl kritisk kan jag tycka, och inte ha fog för det. I
exakt,
det
lite fel fokus tyckte jag av hans reaktion.
Men tillbaka till i alla fall till incidenten där och reaktionerna efter det. Min egen reaktion var ju att jag blev så trött så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. För att hela upplägget där, du har ju precis sagt det här, men Lorenzos bra start, Vinales var med där. Alla var med där uppe.
Rossi var med.
Ja, och båda Repsol Honda, båda Fabriks Yamaha, båda Fabriks Ducati, även om vi kanske inte trodde fullt ut på Petrucci i det här läget.
Jo,
så
han låg ju sexa,
han var med i gänget. Mm. Så att hela gänget var med i toppen där. Och sen då förutsättningen här med dåligt fäste, lite olika däcksval och vi hade sett lite ojämna träningar. Det var så öppet allting.
Och en Marquez som inte liksom var helt överlägsen och fick kämpa hårt för sina varvtider under träning, även fast det sen såg bra ut på racet och sådär, så var det inte klockren fart för hans del.
Och för mig som är mest intresserad av själva det som jag tycker är riktigt roligt och spännande med den här racingen, det är ju hur jämnt dels loppen brukar kunna vara och sen att mästerskapet hålls vid liv. Och då i det här läget, då känns det som att det var ett tillfälle där Marcus kanske hade behövt pusha lite extra för att hänga med i den här gruppen. Och vi vet ju vad han... Jaja. Han får en massa släpp och det är lite mer på chans helt enkelt.
Ja,
och det behöver de andra förarna behöver det för att hålla jämna steg med honom i totalen.
Visst är det så. Vi vill ju se ett tätt mästerskap. Jag vill se ett tätt mästerskap. Jag vill inte se någon som leder med 37 poäng som det är just nu. Och bra race hela tiden. Det ska avgöras på sista varvet så sent som möjligt. Och det är ju det jag tycker om att se. Och denna gången så blev det ju helt fel. Just i spänningsmässigt.
Ja, det blev det faktiskt. Ändå var det ju inga, det var ju inte kilometerlånga avstånd. Det är ju inte så här så att man kunde räkna på soluret och se. Men det var ju tillräckligt stort för att vi skulle reagera.
Ja, ja. Nej, men det är klart att 2-3 sekunder var uppe som 5 som mest. Någonting sånt där tror jag luckan mellan Marcus och de bakom. Och det är ungefär med solur i MotoGP.
Ja, faktiskt som det har varit. Som det har varit så är det nu.
Ja, men det är ju så. Det var helt överlägsen. Men ja. Summan blev ju ingen bestraffning för Lorenzo. Så blev det.
Var det korrekt då?
Ja, vad tycker du?
Ja, jag menar med den här analysen som du nyss har gett så är det ju ändå en kedja händelser. Och då är vi tillbaka till det där med jämnheten i mästerskapet, jämnheten i varvtider, förare och det yttersta eliten. Och de ser ju de här små misstagen också, de ser det i realtid. Och som du säger där, har beslutat sig för att göra den här försöket. Då är det rökt redan där när man... det är en miss helt enkelt. Ja. Och det var ingen torpedering på det viset. Jag menar, vi såg alla förare gick i det här fallet, och det får man ju säga lite tur också, men de gick skadefria.
Ja.
Det hade ju kunnat råka klippa något ben eller någon fot där, till exempel när cyklarna gick ihop.
Ja.
Eller att det ryker någonting. Nu har man ju luftkuddesystem i skinnställen så att man klarar nyckelben och sånt. Men det, backar man tillbaka några år så är inte det omöjligt i de där krascherna.
Nej.
Att man bryter någonting.
Absolut inte.
Men nu gick det bra för alla där. Och det var ju inte den här klockrena. Han kom ju inte han kom ju inte i 180. Eller det var ju... Ja, för att uttrycka mig klarare. Han hade ju inte en jättestor fartskillnad i tillfället.
Kommer du ihåg igen Onnes när han gjorde så på Lorenzo?
Då tyckte jag väl att nu måste jag komma. Ja, jag vet ju bara. Jag vet, det var ju samma kurva.
Det var samma kurva för
2016 kanske.
Ja, kanske. Något sånt där.
Ja.
Den var ju värre. Den var ju betydligt värre för Enonne, han, jag vet inte vad han gjorde. Han
då var det fartskillnad.
Ja, han, då var det riktig fartskillnad.
Och han klippte ju med Lorenzo, vill jag minnas, när Lorenzo hade vikt in. Ja, alltså det var ju med T-bone.
Ja, det var det faktiskt.
Eller hur?
T-bone steak.
Ja, visst var det så.
Ja.
Ja, den kan man vara mer kritisk. Nej, men då tycker jag att det är rätt att inte ge någon bestraffning i det här läget.
Ja, visserligen så kan ju inte om de skulle bryta ett nyckelben så kan ju inte det riktigt spela någon roll i alla fall. Men jag sa väl det under sändning, vill jag för mig, att det kan bli en bestraffning. Ja, jag får ta tillbaka det lite för jag tycker faktiskt inte det heller, så här i efterhand. Jag tycker att det var korrekt beslut faktiskt av tävlingsledningen att fria den här gången. För jag tycker att det är jag är inte van att se Lorenzo göra sådana här misstag. Det ska man ju komma ihåg också. Alltså det är inte riktigt, det är inte okej att göra riktigt sådana på andra varvet i den svängen. Han vet att det har varit många som gått om.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
kull och så vidare och så vidare. Men fortfarande så var det en... Det var fullt nedlägg, det släppte fram, det blev liksom tight. Han kunde inte vika upp, för där var Vinales. Och sen så vill, alltså Dorna, MotoGP, alla vill ju ha publiken, alla vill ju ha supertäta race. Därför gör man de här förändringarna i reglementet som har skett. Att det ska vara enhetselektronik, det ska vara enhetsdäck, det ska vara olika saker som gör den här racingen som är. Då måste man ju också... På något sätt måste man ju ändå tillåta förarna också att göra lite misstag. Och gör man misstag i och med att det är så här tätt, ja, men då finns ju risken att man drar omkull någon annan.
Mm. Och han gick ju faktiskt omkull själv också. Så att jag menar,
han gjorde ju precis vad han kunde för att undvika det. Men det gick ju inte helt enkelt. Det var ju så. Så att så här i efterhand, nu har det gått en vecka lite till. Och jag tycker fortfarande att det är rätt, även fast jag inte hade protesterat om det vore tre platsers nedflyttning eller något liknande. Det hade jag inte protesterat emot. Tittar vi på Canuncio till exempel, han gjorde en helt annan sak visserligen, men han tog också ut tre andra förare i sin incident. Han fick, jag vill minnas att han fick 6 platsers nedflyttning. Lite annan typ av incident. Han missar ju helt inbromsningen där och tar med sig 3 stycken. Det gör ju inte riktigt Lorenzo på det sättet, men ja, så jag hade inte klagat om han hade fått 3 platsers nedflyttning. För det hade ändå varit ett rimligt, kan jag tycka. Men jag klagar inte nu heller när det inte blir något.
Nej.
Det är min slutsats. Sen får alla andra göra sina tolkningar såklart vad som hände. Men detta är min analys.
Ja, ja, det var i alla fall... Det var lite... vad heter det? Man, i stunden där så gick ju mycket av upplägget förlorat. Men vi ska ju inte förta, som sagt, vad resultaten och de förarna som sen stod på pallen.
Absolut
deras
inte.
Insats. Och,
absolut
det är det handlar om. Ja, och i slutklämmen av det här så är det ju också det som gör det spännande. För jag menar, det kan vara åt något annat håll. Det kan slå, sådana här grejer kan ju slå åt alla möjliga håll under en full säsong som ändå är 19 race-helger.
Det är klart det kan. Och... Nu är det 37 poängs skillnad mellan Marquez och Dovizioso. Och alltså allting kan hända. Ett liknande misstag igen, och det är Marquez nästa gång, och det blir en armbrott eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, pang säger det. Då missar han kanske Sachsenring, som är normalt sett 25 säkra poängs för hans del, och så råkar Dovi vinna något race, då är det noll igen.
Mm. Ja.
Så att alltså det är det som är också tjusningen med den här sporten på något sätt, att man vet aldrig vad som händer.
Nej. Barcelona-helgen var ju inte slut sen i och med racet heller, utan det fortsatte ju faktiskt en dag till. Vi kan ju ta lite kort om, det var ju faktiskt en testdag efteråt också där.
Ja.
Förare, team var kvar på plats. Det här var ett av de officiella test som är under året, och där så... Ja, hur är upplägget egentligen på de här testdagarna för förarna då framförallt? Vad är deras huvudsakliga uppgift?
Nej, men det är ju öppen depå till att börja med. Det vill säga att det bara kör hur mycket som helst. Jag tror de startar 9 och slutar 5 kanske, något sånt där. 9-5 eller 10-6 eller vad det kan vara för någonting. Och sen är det bara att följa ett program som teamet har gjort. Vi vill testa de här grejerna, och sen är det bara att testa de här sakerna. Man jagar ju sällan varvtider. Det är ju om man ska testa någonting inför kval, och man vill verkligen se push. Men det är ju sällan man gör det, utan man letar ju mer efter känsla och någonting som kan utveckla cykeln helt enkelt.
Men det gäller ändå att köra på samma sätt under dagen där, så att man kan utvärdera grejerna mot varandra.
Det går inte långsamt, men man ligger ju inte och smiskar de här extrema tiderna hela tiden, utan man ligger i racetempo och förhoppningsvis lite bättre än så. Och så testar man de här grejerna man har på agendan att testa.
Och det är inte ovanligt att tiderna faktiskt kryper under det som Nej. Har körts tidigare under helgen. För man har Nej. En dag till där, och vi pratar om det ofta under våra racehelger, att det handlar om att bygga upp setting på cykeln, elektronik och allting så att det lirar ihop. Och då har man ju faktiskt en dag till på sig att göra det på.
Exakt. Plus att det är ju helt utan press också den dagen. Man ska komma ihåg att det är ganska stor press under en tävlingshelg. Dels att det är press på att göra resultat, men också att man ska ta sig vidare till Q2 hela tiden. Man hinner inte hålla på och testa inställningar från första träningen till racet, utan det handlar också om att sätta bra varvtider och ta sig vidare. Osäkert väder på lördagen, ja, då måste man sätta sitt snabbt på FP2, och sen så är det bra väder, och då måste man ladda som bara den då på FP3, och sen är det lite racingställningar FP4, och sen är det kval. Och sen så inför racet så är de sista liksom små detaljerna. Så att man hinner liksom inte att bygga upp det heller på något sätt. Vilket gör att när man sen får då 60, 70, 80, 90 varv, då går det fortare.
Mm. Och det var ju faktiskt det handlar om. Vinales slutade testa han snabbast. Och han var uppe någonstans där mellan 80 och 90 varv. Och jag gjorde något snabbt överslag i huvudet där och tänkte att han körde ju en 40 mil minst i racefart då på dagen efter.
Ja, men han fick ju 22 varv mindre på söndagen då.
Du hävdade att han vilade sig i form där.
Han vilade sig på söndagen lite.
Ja, det var mäktigt, mäktigt arbete då. Men det här är ju viktiga test och det är kanske lite olika inriktning också på fabrikerna eller på fabrikaten vad de gör. Efter testerna där så pratar Marcus i alla fall om att det här var ett steg för honom att förbereda sig inför säsongen 2020 då.
Ja, visst.
För att ligga i fas med det.
Visst. Det får man ju göra upp om hur det går och allting, hur det ser ut inom teamet helt enkelt. Alla fabriker är ju helt olika vad de testar för någonting. Alla testar inte bara sving nu utan det är ju olika hela tiden. Och precis som du säger, man börjar ju förbereda sig redan för 2020 för den hojen brukar ju komma här under tidig höst. Första gången man testar den brukar ju egentligen vara runt Brno-test sådär. Det brukar ju vara en test efter Brno också. Nu är det väl inte det den här säsongen, men någonstans i höst där, augusti, september någonstans. Då testar man ju nya cykeln och då måste man ju testa kanske grunden redan nu då med vissa saker för att se hur det fungerar ihop. Så att det är ju ständigt återkommande.
Ja, spännande i alla fall att se. Och de fabrikat som har mer testande än de andra, det är ju KTM och det är Aprilia.
KTM testade ju på tisdagen också.
Ja, de hade flera. En ytterligare testdag tillsammans. Ja. Jag tror Aprilia också körde en extra dag där.
Just det, nu åkte ju Aleix Espargaró på en smäll där. Så att han körde ju inte. Däremot så körde ju Dani Pedrosa på KTM.
Mm, intressant. Han är ju tillbaka alltså i sadeln där. Eller rättare sagt, inte tillbaka. Utan nu börjar hans riktiga testverksamhet hos KTM.
Ja.
Hälsoproblem. Ganska allvarliga sådana innan här.
Ja, från hans karriär.
Mm. Men förhoppningsvis så kommer det att hjälpa KTM framåt ytterligare några steg där. Och annars är det ju KTM som på något vis, det är verkligen upp och ner där tycker jag då, med positiva resultat runt Paul Espargaró i år. Men desto tyngre för flera andra. Det är ju möjligtvis då Miguel Oliveira som har gjort bra ifrån sig i Tech3A-teamet också.
Tycker jag ändå att Syrin nu faktiskt har höjt sig senaste racehelgerna. Han har sniffat och kanske till och med varit förbi Oliveira där några gånger faktiskt. Men tillbaka till Pedrosa där, han sägs ju vara en grym testare och det har jag faktiskt hört också, inte bara just nu utan det hörde jag för flera år sedan att Pedrosa är just en sån förare som likt Lorenzo lite vill ha en perfekt hoj för att kunna leverera. Och de jag har pratat med, eller som vi har pratat med, det har ju varit så där att han vill ha ett klick på returen fram till exempel för att han tycker sig själv känna skillnad på den. Och ibland har det till och med, normalt sett när man justerar returdämpning eller kompressionsdämpningen i framgaffeln, då justerar man ju ett klick på varje gaffelben. Och ett klick där är ju, det är ju ingenting egentligen, det känner man normalt sett inte. Man kanske känner upp mot 3-4 klick, kanske man känner. Men enligt utsagor då så ska ju då Pedrosa känna skillnad på när man justerar ett ben, ett klick. Vilket känns som helt övernaturligt. Det går oftast inte att känna den skillnaden. Och jag är fortfarande tveksam till att Pedrosa gör det. Men om de storiesarna finns så betyder det ändå att han är en god testare och känner skillnad på olika saker.
Ja, och han är en extremt lätt förare. Så han kan ju inte kompensera så mycket med sin egen kroppsvikt och sin storlek genom att flytta runt vikten på samma sätt.
Vilket gör att han också måste ha en perfekt hoj i hans tycke då. För att kunna leverera.
Ja, det ska bli intressant att se i alla fall. Och KTM har ju tagit steg här i och med ett steg de har tagit här under säsongen. Det hänger ihop med kolfibersvingen som de fick där till Le Mans, var det med Paul Espargaró som körde den.
Ja.
Ja, lite om testerna alltså. Och i övrigt då, om vi hoppar vidare till nästa punkt här. Och det har ju varit ganska så torrt på nyhetsfronten. Men ihop med det här med olika fabrikat och så vet jag, och det har också skrivits lite grann om det här på slutet, att Dorna vill ju gärna att Suzuki ska ha ett satellitteam också då. Och övriga fabrikat har 4 cyklar minst på griden. Men Suzuki har ju, eller jag ska inte säga att övriga fabrikat har det, för Aprilia har ju inte heller det. Men av de stora märkena så är det Suzuki som saknar det än så länge. Men där verkar det vara lite öppet fortfarande kring hur Suzuki kommer att göra om de har möjlighet att driva ett vettigt satellitteam? För det är väl det det handlar om.
De vill säkert ha ett satellitteam de också.
Men då är det budget och det, är, ja. det ska till en struktur som är det tillräckligt
det.
Proffsig.
Det ska det. Men, nej, men det ryktas ju om att de ska försöka utöka. Det vore ju jättebra om de kunde det. Fyra cyklar och fyra Suzuki hade ju hjälpt utvecklingen för deras del också.
Ja, ligger i pipen i alla fall då. Och sen i övrigt då så vet ju jag, eller vi har också snackat om det här med förarkontrakt och så vidare. Det är ju ganska så få förändringar till nästa år. Men däremot så är det ju stora förändringar på väg med att förarkontrakten går ut. Och det kanske också då blir lite rokader teammässigt och vilka team som kommer att åka till säsongen i så fall 2021 kan man ju tänka sig.
Mm. Ja, det blir intressant silly season nästa år. Se hur tidigt den börjar.
Det kanske börjar i Valencia redan här i slutet av i år.
Ja, inte, absolut inte omöjligt.
Nej, men det blir tidigare och tidigare.
Ja, det blir det.
Ja, nej, i övrigt som sagt var inga speciella nyheter som jag har hakat upp mig på faktiskt till emellan de här racen.
Jag har sett att de börjar asfaltera Kymring. Jag har sett på lite bilder på sociala medier och lite nyhetssajter.
Och det ska ju provköras där och testas.
Ja, det ska göra det. I augusti någon gång ska det ju testas. Men det känns som att de har rätt bråttom för att det ska kunna ske.
Vi får fiska lite mer i det i Holland här i helgen, ja, tänker jag.
Det får vi göra.
Ja. Du, sen har vi också en stående programpunkt med veckans lyssnarfråga. Och där vet jag att vi har lite frågor att välja på. Men det som vi fastnade för inför den här inspelningen, det var ju med den här frågan. Var det, jag minns inte, Natasha, är det så? Hon undrar ju kring det här med om det är möjligt för en icke-fabriksförare att vinna ett VM i MotoGP. Om det har skett någon gång och jag tror också hon hade lite baktanke här nu framgångarna för Fabio Quartararo och hans resultat om han skulle kunna lyckas och vinna en titel redan nästa år kanske i MotoGP. Ja. Så frågan är det någon som har vunnit då på ett icke-fabriksmaterial om man tar den här moderna eran?
Ja, vi pratade om det och i huvudet kan vi ju världsmästarna från 1980.
Ja, du är ju extrem på det där, men jag börjar lära mig.
Och 78 är det egentligen då, för det är samma där 78, 79, 80. Men från den tiden så vill jag påstå att det är inga icke-fabriksförare som har vunnit.
Vad beror det på då? Varför lyckas man inte om man inte sitter på fabriksmaterial?
Nej, det kan man ju fråga sig. Men det är ju lite vassare maskiner, så enkelt är det. Och den var ju större skillnad förr än vad det var, eller vad det är idag. Det är ju precis som hon skriver där, så det är bara att titta på Petronas Yamaha till exempel. Alltså Quartararo och Morbidelli, de sitter ju på riktigt, riktigt bra cyklar. Crutchlow sitter på en riktigt bra cykel. Men det når inte hela vägen fram ändå, för att det är inte lika bra. Sen ska man komma ihåg att de bästa förarna sitter också oftast på de bästa cyklarna.
Och sen attraherar det också den absolut kunnigaste personalen. Och så finns det en massa personer som jobbar i kulisserna också. Och det som är mycket personalkrävande och resurskrävande, det är ju både det här med elektronik och aerodynamik också.
Som kostar mycket pengar.
Mm. Och den delen kommer ju inte riktigt satellitteamen åt. Eller de har inte de budgeterna så att de kan ha den personalen. För det är väl det som är stora kostnader i slutändan.
Ja, ja. Nej, så vad jag vet så är det inte... Från 83 är jag helt säker på att det inte är någon. MotoGP så är det ju definitivt ingen som har vunnit från en satellitcykel.
Men enstaka race, det har ju hänt däremot.
Ja, det har ju hänt, absolut. Det har ju hänt i år tänkte jag säga, men det kanske inte har.
Nej, det är ju pole position då Quartararo. Ja. Och sen Assen för 2 år sedan där med... Eller 3 år sedan nu då med Miller.
Ja, Crutchlow har ju vunnit sedan dess också.
Ja, stämmer. Så vi har ju segrare som inte sitter på fabriksmaterial. Men det är enstaka race.
Det är enstaka race, men inte som mästare.
Men går det då att ta sig hela vägen då som till en VM-titel då? Det är ju en större fråga, en större, betyder större uppgift än att lyckas under en enstaka racehelg.
Det är ju det. Och frågan var ju lite om Quartararo kan vinna VM nästa år. Och det är klart han kan, alla kan. Alla startar på 0 poäng nästa år säsong, men jag tror inte det. Jag tror att det är ganska långt ifrån om jag ska vara helt ärlig på en hel säsong.
Vad är det som gör det då? Vad grundar du
Jag lite i Quartararos. Nu är det bara 7 race som är kört, men han behöver mer erfarenhet. Behöver han. Skulle jag säga i alla fall. Vi har sett att han är blixtsnabb på ett varv, men sen när det kommer till race så har han fortfarande lite att lära. Och det är inte så konstigt, 7 race. Så att...
Där hade han ju säkert varit hjälp av att ha hela den här gruppen med i racet nu i Barcelona senast.
Det tror jag också.
Läromässigt, tänker
ja,
jag.
Ja, visst, det tror jag också. Tittar man på Marquez debutsäsong så var inte den heller prickfri på något sätt. Han vann ju visserligen VM första året han körde. Då körde han ju på fabriksmaterial, bra material direkt. Men den var inte prickfri på något sätt. Och det var mycket misstag och olika saker både för Lorenzo och Pedrosa den säsongen som gjorde att till syvende och sist att Marquez kunde vinna första året. Så det är inte lätt.
Nej.
Och andra året så var han ju snabb som sagt då. Men ja, jag tror det blir svårt för Quartararo nästa år att vinna. Sen kommer han säkerligen vinna race, det tror jag. Men vinna VM är en annan sak.
Ja, ja det känns som att... Det ligger tillräckligt nära det jag tänker också, så att jag utvecklar inte det där något mer heller. Nej, men jag tror också att det är svårt att göra det nämligen, för att det är för många bitar som i totalen fattas då för att göra en hel full säsong och nå ända till en VM-titel. Ja, och då är det ju nedräkning till Assen nu då, som väntar.
Ja.
Det är mindre än en vecka kvar. Det är bara några få dagar kvar.
Vad heter den? Circuit van Drenthe.
Van Drenthe, ja. Drenthe är ju själva området där, va, i Holland.
Regionen, ja.
Ja.
Fast nu sa du ju faktiskt fel där. Det är inte regionen i Holland, för Holland är ju också en region. I Nederländerna.
Bra att du är med och rättar det här.
Du är ju geografilärare.
Ja, det borde Tobias. Jag borde ha full koll på. Det där borde jag ha koll på.
Så Assen ligger alltså inte i Holland, det ligger i Drenthe. Ja.
Och där har du varit många gånger, jag har varit många gånger.
Ja, så är det ju. Men jag har faktiskt inte kört race där sedan 2006. Så det var ett tag sedan. Men då körde jag ju å andra sidan 4 år i rad.
Och jag får backa tillbaka ytterligare ett par år där. Och där har man ju också alternerat rätt mycket sträckningar. Jag körde något race på den här fulla GP-slingan, den gamla. Jag körde på den här nationella slingan där man viker av precis efter depån där. Och nu ser det ju ut på ännu ett sätt här.
Ja, sista året vill jag få mig, eller om det var till och med 20, jag kommer inte ihåg när de byggde om det, antingen var det till 2005 eller så var det till 2006, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror faktiskt att det var till 2006 som den ser ut som den gjorde, som den gör nu. Så jag har kört på som den såg ut förr och som den ser ut nu. Med den här avknoppade första delen av banan helt enkelt.
Vad säger du där då om skillnaden mot som den har sett ut tidigare då? Det är ju historia, det är ju långt
tillbaka. Ja, nu är det ju historia. Nu är det 14 år sedan den såg ut som den gjorde förr. Men nu är det ju som det är. Men det är klart att den var roligare förr. Men ja, nu ser den ut som den gör. Med den här långa, långa högersvängen inledningsvis.
Men man kan ju se lite grann att det är en annan karaktär ändå på den här första delen. Den som är ny mot den gamla delen som ändå finns kvar där bakom depån.
Ja,
bort
exakt.
Mot,
men den är också lite omgjord. Det är det som är lite synd med den. Att den är också den in i debult till exempel, nu vet jag inte vilket kurvnummer det är, men efter bakjaken svänger det höger och sen så går det rakt fram och sen svänger det vänster. Fram till den, där var det också böljande partier, det var en väldigt hård banking i den debult som den kallas. Det är det inte längre. Så att de har gjort om på andra ställen också.
Så det gick fortare helt enkelt efter bakrakan och sen bort vidare när det vek vänster bortåt.
Gick fortare och sen så var det, nu är det mer en raksträcka. Innan var det böljande partier där också. Så det var fullt igenom visserligen, men förändringar har skett säkerhetsmässigt.
Men det är en bana som i alla fall bjuder på bra racing fortfarande. Och det är ju, utjämnar skillnaden mellan fabrikat och förare. Ja. Vad tänkte du på?
Har den varit på kalendern sedan 1949?
Ja, jag vill minnas att det här är en av de ursprungliga banorna. En av de som alltid har använts.
Det är långt tid.
Traditionsrikt.
Ja, faktiskt.
Kul. Och det var 70-årsjubileum av VM här just förra helgen i Barcelona. Då var det lite extra firanden och man firade att VM-serien har hållit igång så länge. Och Assen är den bana som har varit på kalendern längst och mest.
Just det. Det skulle vara någon uppvisning också för att var det inte Honda som hade varit med i största klassen eller GP-sammanhang i 60 år, tror jag. Mick Doohan skulle köra någon NSR 500.
Häftigt.
Och sen var det någon annan förare som skulle köra också någon gammal klassisk hoj. Har du sett det här?
Nej, det här är nytt för mig.
Nej.
Det måste vara på nätet. Det måste vara på internetet där.
Ja, det var så där moderna som jag läste det på någon webbsida.
Var det så? www-adress. Nej,
men nu kommer jag inte ihåg exakt numret på den där cykeln, men det var en RC och så var det tre nummer.
Var det så?
Ja. Kan du veta vilken hoj det är då?
Men nu sätter du mig på något. Alltså är det långt, långt tillbaka eller?
Nej, det vet jag inte. Ingen aning.
Nej, det är inte bara någon tidig MotoGP-hoj du är ute och fiskar efter.
Nej, det är det inte. Nej, det får nästan,
nej,
det får du nästan gå,
det
ta fram
det här. Ja, ta fram internetet. Ja. Det tycker jag att du kan göra under tiden här. Men jag tänker att det som jag ser fram emot här nu till helgen, det är ju med färskt minne förra årets race. Det var 100 omkörningar i topp 10 då.
Ja, det är helt otroligt.
Det var ett sånt där lopp där jag från kommentatorsplats knappt uppfattade att det pågick ett race. Alltså det var, starten gick och sen var det målgång. Det var min känsla där.
Faktiskt. Jag håller med om det. Helt otroligt race var det faktiskt. Till slut så fick ju Marcus den här lilla luckan. Och det fick han egentligen på sista varvet. Jag tror det var Dovi och Rossi som gick brett där in i kurva 1. Och gav Marcus den här lilla luckan. Och sen cruisade han hem det där till slut.
Men precis som du beskriver här med bankaraktären. Det böljar från sida till sida. Det är fortfarande partier med rejäl banken kvar, och det gör också att det är möjligt att ligga i slipstreaming utav varandra under långa delar utav varvet, och det är inte de där tvärhårda accelerationerna och det är inte de där superlångsamma svängarna heller, så att det går att hänga med tåget med lite olika maskinmaterial.
Ja, det gör det, och därför känns det som att Honda och Ducati inte kommer ha det här försprånget på den här banan, utan det är mer upplagt för Suzuki och Yamaha, tycker jag. Nu har jag hittat här.
Berätta vad det är för kombination.
Mick Doohan ska köra en NSR 500 och Kunimitsu Takahashi ska köra en RC 142.
Oj, det låter som en tidig hoj.
Jag sa att det var RC och så tre siffror, men jag har ingen aning om vad det är för cykel.
Nej, inte jag heller. 142, det är annars en Volvo kombination. Ja. Det känner du igen, va?
Ja, med två dörrar.
Japp. Coupé-modellen. Bara lite mindre fyrkant.
Och detta de ska göra, det är alltså ett sådant här lap of honor. Och det kommer gå av stapeln 13 och 21. Det vill säga precis efter Moto2-racet, uppbyggnaden till MotoGP-racet. Och det kommer ju visas. För då ligger ju världsfiden fortfarande på sändningen på Viasat. Så att, det kommer ni få se om ni tittar.
Spännande. Mm. Men det är ju övrigt då, det är en unik bana, det kan vi konstatera. Och dessutom som det ser ut så väntar... Vi hoppas ju vackert väder, uppehållsväder hela helgen.
Det ser ut så, lite svalare på fredag, men sen ser det ut upp mot 30 grader här både lördag och söndag. Det är man ju inte van vid när det är assen, utan det är ju mer vindjacka, skaljacka på oftast och väst. Men,
mycket vind ofta.
Ja, det slipper vi hoppningsvis den här gången.
Något annat du tänker på då när det gäller, du sa det här med 37 poängs VM-ledning för Marquez... Vi vill ha ett jämnt mästerskap. Om vi får en sån här jämn utveckling på racet som det var förra året, då finns det ju all möjlighet till lite uppblandning här poängmässigt.
Hoppas det blir lite uppblandning. Jag hoppas det blir mer spänning i mästerskapet. Det skulle behövas. Nu tror jag Marcus kan backa av några procent och inte köra på den här sista gränsen i och med att han har den här ledningen som man har. Men sen vet vi, backar man för mycket då sker misstag. Så att, nej, spännande helg återigen. Och med tanke på hur racet såg ut förra året så förväntar jag mig... Ja, nu fick vi inte se det här spännande racet som skulle gått av stapeln i Barcelona som jag ville se. Så att, vi får hoppas att det här väger upp det då.
Är det några speciella fighter du tänker på här när du säger att du hoppas?
Och nej, men jag vill se Vinales slåss emot Marquez. Jag vill se Dovi slåss mot Rossi. Jag vill se Lorenzo upp i listan. Var med där och stöka. Jag vill se Rossi i sina forna dagar. Han vann där för 2 år sedan. Den banan som man tycker om. Yamaha går bra där. Jag vill se Quartararo som tycker att det ska vara så bra med Yamaha på assen. Hur bra det kommer bli.
Och så har vi inte förglömma, och det har inte sagt särskilt mycket om, varken i eftersnacket från Barcelona eller inför det här med Suzuki också. Med både Rins, som vi vet vad han kan göra, en race-seger i år, och dessutom Mir som har lyft sig också, tycker jag.
4-6 förra racet, och förra året på assen så blev ju Rins 2 hans bästa resultat dittills. Så han kan mycket väl vara med också och stöka, och han vet att vi är riktigt bra på att racea. Så att, ja, väldigt, väldigt öppet. Väldigt öppet.
Ja, det är det vi har att vänta. Det är racehelg nummer 9 utav 19 som står för dörren då. Och sen är det ytterligare bara 2 veckor till Sachsenring kommer ju direkt helgen efter. Och sen är det sommaruppehåll. Sen har vi i princip då kört av halva säsongen. Och ja, ytterligare 2 viktiga racehelger här då innan sommaruppehållet.
Ja, och vad ska vi göra i helgen då?
Vi ska ta reda på lite mer om Kymering.
Ja.
Och träffa Dovizioso.
Det ska vi göra. Reportage om Dovizioso på söndag. Mm.
Tänker du något mera?
Nej, det var väl det jag tänkte på. Och sen så gör vi lite magasin. Torsdag, fredag, söndag. Facebook är det som gäller. Får se dem. Studio 13.30. Sen är det ett annat race också den här helgen. Som gör att vi har satt motor är upptagen. F1 på Red Bull Ring, Österrike. Så troligtvis så kommer det ju vara Viasat Sport som gäller för MotoGP den här helgen.
Ja, känner vi oss uttömda för idag?
Ja.
Jag tycker det. Som ni hör då, följ oss under helgen då på någon av våra kanaler, sannolikt Viasat Sport. Och så tackar vi för den här stunden och avrundar. Tack så mycket.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.